Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Idag ska vi fortsätta vår serie om Ullas krönikor, Ulla Hoffmans krönikor. Och välkommen Ulla och varsågod.
Tack så mycket. Bland det värsta jag visste när jag var liten var när mina föräldrar sa, vad var det jag sa? De sa det när jag hade misslyckats med något och att de minsann hade vetat att jag inte skulle klara det jag ville göra. Som till exempel när jag i 6-årsåldern varit på ett av mitt livs första kalas där det serverades köttbullar, sås och potatis och man rängsvis läfterätt. Alla åt med kniv och gaffel, alla utom jag. Dagen efter kalaset blev det helstekt rödspätta till middag hemma på Stora Nygatan i Malmö. När mamma skulle rensa fisken för mig sa jag, jag kan själv, jag vill ha en kniv också. Men flicka lilla, tyckte föräldrarna, det kommer du inte att klara. Ovetandes om hur en platt fisk ser ut inuti var jag övertygad om att det inte skulle vara svårare att dela en fisk än en köttbulle. Så jag vidhöll att jag kunde själv. Men oj vad jag bedrog mig. Där satt jag med små ben, stora ben och lite fisk, allt i en salig röra. Vad var det jag sa, sa mamma. Sen dess har jag aldrig sagt, vad var det jag sa? Jag sa det i varje fall inte när en av mina söner vägrade plocka upp alla synålar på mattan i hallen och sen trampade på en av dem, trots att jag varnat honom för det. Inte ens en gång då sa jag det, men nu är det dags. När mina barnbarn gör saker och jag ser att det inte kommer att gå så är inte jag den som säger det där kommer du inte att klara. För när det sedan går åt skogen ibland så agerar de som om de hade lyckats och att det blev precis så där som de hade tänkt sig att det skulle bli. Som jag gjorde. I min tankevärld skulle det ju inte finnas en massa ben i fisken. Den skulle vara som en köttbulle. Kanske var det så Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna tänkte när de skulle konstruera ett nytt pensionssystem med raka rör. De tänkte köttbullar hela vägen. Det nya skulle bli minst lika bra som ATP-systemet. Det skulle gynna kvinnorna som enligt dem missgynnats av ATP-systemet. Så tänkte de nog, fast det blev så fel. Det blev som med min middag där på Stora Nygatan i Malmö. Små och stora ben och lite fisk, allt i en salig röra. De som skulle få det bättre fick det sämre. 80% av dem som behöver garantipension är kvinnor. Nu är det just de som fått sänkt pension. Sen pensionsreformen har antalet fattigpensionärer med EU:s sätt att mäta ökat i Sverige från 75 000 till 225 700 enligt PROs utredare Anders Thoré. De allra flesta av dem är kvinnor. Om pensionerna ska vara i nivå med ATP-systemet så tvingas folk att arbeta flera år längre och det går väl an för dem som inte har jobb som sliter ut deras kroppar. De fem pensionsallianspartierna vill höja pensionsåldern med några år. Hur många är de inte överens om ännu? Fast tro mig, det kommer inte att spela någon roll. De som har lägst löner med arbetsuppgifter som sliter ut deras kroppar tvingas gå i förtida pension runt 60-årsåldern ändå. Att tvingas ta ut pensionen i förtid gör förstås också att ålderspensionen blir avsevärt sämre. Idag börjar akademikerna arbeta när de är 30 år. LO-kollektivets kvinnor och män börjar i regel löneslava direkt efter yrkesutbildningen på gymnasiet. Därför var ATP-systemets krav på 30 år för full pension, där de 15 lönemässigt bästa åren bestämde nivån på pensionen, det var helt suveränt. Man jobbade sina 30 år och fick en pensionspinne när det var dags. ATP-systemet var också utjämnande mellan klass och kön. Det är klart att S och borgarna visste att det skulle bli så här, att klass- och könsskillnaderna med det nya pensionssystemet skulle följa oss ända in i döden. Det var ju så de ville ha det. Att det nya skulle vara lika bra som ATP är lika sant som att vi får paj i himlen. Vad var det jag sa?
Tack Ulla! Du, om vi får börja lite lättsamt så får jag ju idén... Alltså jag går till sagans värld och då tänker jag på Gunilla Voldes Totte som Kavat säger kan själv. Det blir väl du då som är Totte i sagan. Men det blir också lite Alfons över i hela. Jag tänker, dina föräldrar, de påminner lite om Alfons pappa. Han strödde visdomsord omkring sig i ett slags uppfostringssyfte. Han sa, var sak på sin plats, en sak i taget, allt har sin tid. Vem tror du det gick bäst för sen i livet då? Totte eller Alfons?
Ja, förhoppningsvis så finns det ju en blandning för alla barn i det här. Men kan själv att man, liksom, att man får lov att testa, pröva på olika saker och att man får göra det stöd med stöd av vuxna. Och sen så att man också lär sig hålla ordning på sina grejer, var sak på sin plats och var en sak i taget. Mm, jag håller med Alfons pappa där. Så att får man bägge de grejerna, att man får utvecklas i den kraft och den tyngd och det man själv vill, så tror jag att det går bra.
Ja, men du har fortfarande ingen idé vem det var. Alltså det där är vad du tror. Om man får, ja. Men kan vi lära oss någonting om vi tittar på Totte och Alfons i vuxen ålder?
Jag vet inte. Jag tror inte att det har gjort det. Det skulle vara intressant om någon hade gjort någon uppåt. Jag har just efterlyst. Jag skulle vilja ha uppfostringsmetoder som säger att om du gör på det här viset så får du en Mandela. Och om du inte vill ha en sån där, han som startade andra världskriget, om du inte vill ha en sån, då ska du inte göra så här. Så typ, det hade varit bra.
Ja, just det. Vi får läsa på andra böcker än Totte och Alfons. Men du, för att vara lite allvarlig då, nu lämnar vi sagans värld. Mm. Dina föräldrar, man kan ju också se det som välmenande. Alltså, att, vad var det jag sa? Alltså, du skulle ha lyssnat på oss. Vi har erfarenhet, vi kan, vi vet vad som sker när man gör på det här sättet. Så att alltså, det är kanske ingen bra uppfostringsmetod, men om vi ska vara lite förlåtande så kan vi väl se det som lite välmenande i alla fall.
Ja, jag önskar att jag kunde tolka det på det sättet. Jag gör inte det, utan den bilden, jag vet precis var jag satt någonstans vid köksbordet med den här eländiga rödspättan eller spättan som var hel. Det var inte en filé, utan det var en hel spätta med alla ben och allting som kvar. Jag hade ju önskat att mina föräldrar hade tyckt att det var bra att jag faktiskt ville testa själv. Och att de hade gett mig en kniv och att de hade sagt, kan jag sitta, ska jag sitta här jämte dig och förklara hur en fisk ser ut? Alltså det är inte, vad var det jag sa betyder ju i det här läget att de, jag bekräftar att, någon, att de visste att jag inte skulle klara av någonting.
Ja, du tyckte att det var lite nedsättande.
Absolut.
Ja, då är väl jag lite mer Nelson Mandela liknande då. För jag menar, han startade ju den här sanningskommissionen tror jag det heter, va?
Precis, precis.
Efter apartheidpolitiken. Mm. Och han ville att de skulle försonas i alla fall. Mm. Och det är lite Mandela över mig, tror jag. För det kan man kanske säga, för om man slog mig här nu, att när jag var liten grabb, alltså lågstadiet, jag är ju tvilling, det gick ganska lätt för mig i skolan, och jag fick de där klapparna på axeln av fröken, att jag var duktig och sådär. Min tvillingssyster fick aldrig någon klapp på axeln, aldrig någon uppmuntrande tillrop. Vilket, jag säger lite parentes, vad som är tur är att jag är helkass i idrott. Så jag fick ju ingen hybris, jag fick en lagom, men tro inte att du är något. Det där med jantelagen lite grann drabbades jag av. Så att jag är nog hyggligt normal. Alltså, ja, snäll Mandela, men kass i idrott, vilket har haft en dämpande effekt på mitt hybris. Men alltså, det blev i alla fall så att jag fick ganska gott självförtroende. Det fick inte min syster. Så just det, jag är ute efter uppmuntrande tillrop istället för vad var jag sa. Mm.
Det är samma här, skulle precis. Det där är då, det, oftast är det ju så, nu var det ju lite annorlunda för dig och din tvillingssyster då, men jag tänker att oftast brukar det vara så att andra barnen får de uppmuntrande tillropen om att det här klarar du jättebra, därför att då har man föräldrarna oftast testat på första barnet och det kanske inte blir så bra, det vet jag.
Vi var barn 4 och 5.
Okej. Okay.
Så de hade fått mycket erfarenhet.
Det var det precis innan, ja.
Så det kanske var också så att min äldsta syster, hon är 11 år äldre än jag. Mm. Eller vi två då. Så hon kanske tog del i uppfostran också. Jag vet inte.
Ja, precis.
Det minns jag. Du, vi hoppar nu till pensionssystemet, för det var ju själva temat för dig. Jag tolkar din krönika som att du föredrar ATP-systemet. Det här med att man skulle ha varit löntagare i minst 30 år. Mm. och man fick räkna de 15 bästa åren som pensionsgrundande, alltså som du sa då, nivån på ens pension. Men som jag minns det hela så var det ju, alltså skälet till att man var, ändrade systemet var ju att man var tvungen, därför att en parameter som fanns med för finansiering av det, det var att vi skulle ha en ekonomisk tillväxt, alltså bruttonationalprodukten skulle öka med 3% per år. Och det såg man ju inte framför sig att det skulle vara möjligt efter ett tag. Och då var man tvungen, för att det skulle finnas pengar, att ändra om systemet till något sämre. För visst blev det sämre, det håller jag med om. Men det var ett nödvändigt ont, tror jag. Vad heter de här köttbullekillarna? Sosarna och borgarna. Alltså, om du nu vill återgå till ATP-systemet, hur ska du finansiera det?
Jag tycker inte att det egentligen är några större problem med just att finansiera det. Alltså det man inte gjorde, för det första har tillväxten legat där vid 2,5-3% sen det. Så att det hade klarat sig.
Jag delar inte din uppfattning.
Nej, men systemet hade klarat sig fram till 2050. Och då hade man kunnat, enligt de beräkningar som vi har låtit, eller som jag lät göra när jag satt i pensionsarbetsgruppen med riksdagens utredningstjänst. Alltså fram till 2050 skulle vi klara oss med det gamla ATP-systemet. Och vad man inte gjorde, vilket jag tycker är, jag har väldigt svårt för det, att man inte testade, att man inte kunde se det positiva i det här. De 30 åren var också barnledighet, om du var hemma, föräldraledighet. Det var också om det var arbetslöshet, alltså sådana saker räknades in. Så att det var inte enbart det här att du hade jobb och förvärvsarbetat, utan du hade, var du hemma och var barnledig, så räknades det in. Nu ligger det ju utanför de här systemen som man måste, så att man har ersättning för till exempel att du är hemma. Vad man kunde ha gjort var att man kunde ha räknat på till exempel om man har tagit 35 år. Man kunde ha testat 20 år. Man kunde gjort olika beräkningar för att kunna se hur det var. Men ingenting sådant gjordes, utan man bestämde sig för att det skulle se ut på det här sättet. Och jag tycker att det är ett svek mot folk att man lyckades lura i dem. Bengt Westerberg var ute och pratade om att AP-fonden höll på att ta slut. Det var en evig lögn. Det var inte AP-fonderna. Alltså, AP-fonderna har ingen, de har varit intakta. Vad som har hänt är att den ränteavsättning som gjordes varje år, den blev något mindre, för mer gick in i statskassan för att kunna betala pensionerna. Men AP-fonderna försämrades inte. Alltså, där tog man inga pengar. Men man lyckades övertyga folk om ett katastrofscenario och sa att så här kommer det att bli om inte vi gör någonting. Det är för min del, så jag ser det, tycker att det var ett politiskt beslut att det var så här det skulle se ut. Det var inget, alltså det fanns den här katastrofbilden som man målade upp. Den var inte, möjligtvis 2050. Och då har vi haft tid på oss att göra ett bra pensionssystem. Se till att ändra om, att alla människor kom i arbete, att människor hade arbets, att man inte behövde gå i förtidspension därför kroppen var utsliten när man är 60 år med sämre, utan man skulle kunna hjälpa sig till att få en bra arbetsmiljö så att folk hade kunnat arbeta längre och på det sättet tjäna ihop sin pension.
Men Ulla, det är väl också så här att, om jag är rätt underrättad, att vårt pensionssystem, både ATP och det nuvarande, är baserat, eller de pensioner som betalas ut idag, det kommer från ungefär hälften av de arbetsgivaravgifter, alltså den statliga pensionen. Den kommer från, alltså, ungefär halva arbetsgivaravgiften. Det är alltså dagens löntagares arbetsgivaravgift som betalar min pension idag, alltså pengen. För det finns ingen sparat kapital.
Nej, det finns ingen sparat. Det fanns det inte. Och då förut, är det, eller?
Nej, jag säger det var lite. Precis. Utan när man 1957 röstade igenom ATP-systemet, då bestämde man att det är de nuvarande löntagarna som får betala de äldres pension. För man hade inte sparat ihop någon fond eller någonting sånt. Så att alltså, det är ju lite svårt att få in i huvudet att man kan räkna fram till 2050 att det finns pengar, när vi vet att det finns konjunkturcykler. Vi vet, alltså, vi pratar 60 år eller 70 års sikt, och hur ska det gå med arbetsmarknaden?
Men så är det ju med allting, Leif. Alltså det spelar ju ingen roll vad man har gjort. Eller jag ska säga så här att det är väl, jag tycker inte att så länge det baserat på, de beräkningar som gjordes var baserade på att det skulle finnas mellan 2,5 eller bara mellan 2,5 till 3% tillväxt. Och om man då räknar, då kan man räkna framåt på samma sätt som man kan anta saker och ting tidigare, så kan man göra det nu också. Då kan man säga att med de här beräkningarna och med de här antagarna så kommer det att hålla till 2050 då. Men vad det gamla systemet byggde på och vilket jag tycker är bra, det var ju en generationsöverenskommelse. När jag jobbar så betalar jag, eller när jag är liten så får jag gratis skola, jag får en massa med olika saker och jag behöver inte, som jag inte behöver, barnbidrag och så vidare, som då de som jobbar betalar. Och så går det så här att när de sedan blir gamla så ska jag betala deras pension. Och jag tycker att det är en idealisk, alltså jag tycker det är så, det låter ju löjligt att säga att jag tycker att det är en sån fin tanke att man har ett generationskontrakt på det sättet för att kunna få, jag betalar när du är liten och du betalar när jag blir gammal. Jag tycker det är jättefint. Och nu har de gjort om pensionssystemet så att allting här, räcker inte avgifterna till att betala, då sänker man pensionen. Den här så kallade bromsen slår till och då blir pension. Så att nu står varje individuell pensionär står ju med sin egen pension där och står hela risken själv. Medan tidigare var det faktiskt samhället som stod för risken för pensionärerna. Och jag tycker det är bättre.
Ja, det gamla systemet är bättre och det kan jag hålla med om. Jag bara försöker hitta bevekelsegrunderna. Och det, om du då säger så att utredningen antog vissa saker, en tillväxt på 2,5-3%.
Nej, inte utredningen utan det gamla ATP-systemet byggde på det.
Ja, det gamla ATP-systemet byggde på att vi skulle ha 3% tillväxt. Och hur kan man uttala sig om 3% tillväxt? Jag tror inte att den har varit det under 80-90-talet. Och ta 2008, då sjönk till och med tillväxten. Den var negativ. Men alltså hur man kan uttala sig 60-70 år om en eventuell tillväxt.
Nej, men du kan inte göra, det finns inte en prognos. En prognos är en prognos är en prognos. Det är en påhittad sak.
Ja, men det är dit jag vill komma. Ja,
precis.
Och jag tycker det är...
Men det var inte de som gjorde det, utan var jag som gjorde det, så lät göra den beräkningen. För att visa att de ville skrota ATP-systemet utan att göra något.
Men då är vi överens att det var en prognos.
Ja, det var en prognos.
Det var en prognos. Mm. Ja, jag köpte den här argumenten, pengarna kommer inte att räcka. Man kan inte uttala sig om, eller de politikerna som var negativa då till ATP-systemet, de fick mig att tro på att vi kommer inte kunna klara 3% framöver. Mm. Vad var det jag sa, ungefär? Så du menar alltså att återgå till det gamla systemet, 30 år, det är inga problem att finansiera.
Nej, det jag tror inte. Vill man ha den konstruktionen på ett pensionssystem, man kan ju börja med att ta bort premiepensionen eller premiereserven. Börja med att ta bort de pengarna och sätta in dem i pensionssystemet så att det blir de här 18,5% att de går direkt till inkomstpensionen. Att du inte har det här, att du inte har någon del av pensionssystemet eller pensionen där du ska spekulera för dina pengar. Och där det kan skilja så mycket som upp till 10 000 kronor i månaden beroende på hur duktig du är att placera dina pensionspengar. Man kan spekulera bort en stor del av sin pension.
Och vi ger bort courtage, som det på fint språk heter, alltså arvoden till de här börsmäklarna,
jajamän,
när de håller på att flytta runt.
Ja.
Så att, vi har ju några som är tärande också i systemet. Men det här pensionssystemet, det är ju då lönebaserat. Alltså, det styrs av vilken lön jag har haft. Kan man inte säga då också att en kamp som borde föras då parallellt, efter du ser kvinnorna får sämre pension, om man alltså jobbar med kvinnolönerna, att få dem mer jämställda, Så bidrar ju det indirekt till en förbättrad pension också.
Det är skulle jag vilja säga, det är överhuvudtaget att utjämna löneskillnaderna. Så kvinnorna, för det första, kvinnor är oavsett var vi arbetar någonstans så har vi ett antal procent lägre lön än vad männen har. Och det är klart att vi måste få upp kvinnolönerna så att man får lika mycket betalt för lika arbete. Men sen har du också klassskillnaderna mellan arbetarklassen och så vidare och de som tjänar sitt på, och inte, ja, får hemorrojder för att hon sitter för mycket och inte ute och jobbar ordentligt. Där finns det ju också löneskillnader. Och de ökar ju nu, de här löneskillnaderna. Istället för att man ska försöka pressa ihop det så att pensionen kunde bli lika.
Men det är ju så fortfarande att pensionsgrundande inkomst är max 7,5 basbelopp.
Ja, det ligger...
Så att det är de här då verkliga vd-topparna. De får ju inte tillgodoräkna sig hela sin lön. Nej. Utan 7,5 basbelopp av den lönen.
Av den, men sen har ju de alla andra eller pensioner.
Ja, men nu pratar vi bara om statliga...
Och det, jag skulle inte ha någonting, alltså jag skulle tycka, vilket jag också sa när jag satt i pensionsarbetsgruppen, att det skulle vara bra om man tog bort taket totalt, för att då skulle man ju också dra bort grunden för att ha privata pensionsförsäkringar. Men så har det ju inte blivit.
Jag delar din uppfattning om att kvinnolöner är lägre för samma jobb, och det är ju rätt obegripligt, men det, så är det.
Det fanns ju en annan grej också i pensionssystemet som var med det här med 30, eller ATP-systemet som var det här med 30 åren då. Att då fanns det ju utrymme för kvinnor att göra andra saker. Och kvinnorna hade ju också det här med de 15 åren, för att ofta, då jobbade man kanske deltid medan barnen var små. Och sen när barnen hade blivit vuxna och kunde vara mer så gick man upp i heltid. Hela den effekten tog man ju bort när man skrotade alltså det här med 15-30. Mm. För då var det de 15 bästa åren som bestämde nivån på pensionen. Mm. Då ledde det till att kvinnor fick bättre pension, bättre utfall av ATP-systemet än vad de får av det här nuvarande systemet.
Med livslönen.
Ja.
Med livslönen. Ja. Men hör du, en annan sak som jag skulle vilja testa dig då. Vad säger du om man är, nu vet inte jag, de här alla legala äktenskap och sambolag och sådana här. Man har barn ihop och partnerskap. Och, ja. Det jag skulle komma till, det är om man har någon slags, vad får jag säga då, familjebildning. Alltså något mer legalt bindande mellan sig. Skulle det vara fiffigt att dela på pensionspoängen?
Ja, alltså jag skulle ju önska att det var på det sättet att man inte behövde göra det, om du tänker dig. Alltså det kan ju bli en förhandlingssituation att jag delar mina pensionspoäng med dig om du är hemma och tar hand om mig och stryker mina skjortor. Och tar barnen också förstås samtidigt, tar hand om barnen samtidigt då. Jag hade nog tyckt att det var bra att vi hade haft ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen som en del, att både kvinnan och mannen hade gjort det, och att vi hade haft jämställda löner.
Alltså, men om vi nu inte har det.
Ja, nej, men jag tycker så att...
Om vi säger att det består, alltså skillnader i löner och skillnader i uttag av föräldrapenningen man och kvinna. Ja. Om vi inte kan förändra det, skulle en dellösning kunna vara att dela på poängen?
Den är ju så nu. Du kan ju dela på poängen.
Jo, men man kan, det är ju frivilligt.
Ja, men du menar att man skulle tvångsdela det?
Ja, förutsatt att vi inte får upp kvinnolönerna och vi får inte upp den här antalet dagar som män tar.
Jag tänker att det där vore väl ett bra argument att gå ut och driva i en valrörelse och se till att något parti vågar säga, om inte ni höjer kvinnolönerna tillsammans som männen, så kommer vi att tvångsdela pensionspoängen.
Ja, då fanns det en poäng i det i alla fall.
Ja, precis.
Då tackar man för det. Om vi bortser då från det här med det orättvisna i det nuvarande systemet. Jag har fått höra att alltså, vi får ju egentligen pensionspoäng och baserat på vår inkomst. Vi får ju inget kontoutdrag, utan vi får prognosen, det här orangea kuvertet. Det här kommer du få i pension. Jag fick då mig till livs att de här poängen, det här var 2013, så det är några år, eller 14 kanske, strunt samma. Då sa i alla fall personen på pensionsmyndigheten heter det väl, att de här poängen med nuvarande omräkningstal betydde att svenska löntagare hade pensionsrättigheter värda 8 300 miljarder ungefär. Den där halva arbetsgivaravgiften, den var ungefär 240 miljarder, någonting sånt. Om man då räknar med att vi är pensionärer sig i 20 år från 65 till 85 då, runda släng. Så skulle du behöva komma in dubbelt så mycket pengar för att det ska räcka. Alltså det här räcker ju bara i, ja.
Det skulle... vad var det jag sa, Leif?
Jo, just det. Alltså det nuvarande systemet med en halv arbetsgivaravgift, den räcker inte till. För att den här, vi får ändå kalla det på något sätt en statsskuld, alltså det är ju skulden till svenska löntagare. Jag tror att de flesta upplever att de har blivit lovade att få den här pensionen. Men pengarna, det finns ju inte tillräckligt med pengar.
Men det var ju därför de sa att de var tvungna att göra om pensionssystemet. Och när, ja, när du då frågar om man behöver omstrukturera det nu också, då, ja visst är det så, det kan ju inte fortsätta på det här sättet.
Nej.
Och det hade...
Alltså, så den här bromsklossen kommer,
ja,
att slå till.
Det är ju det man gör. Det är därför du som individ står hela risken nu med pensionssystemet. Du har inga garantier att staten kommer att gå in. Utan du kommer att, och det kommer att bli fler och fler som blir beroende av garantipensioner. Och garantipensionen, det räknas ju upp med de vanliga basbeloppen. Där finns inte någonting annat, så att säga, med löneuppräkning. Nej. Eller någonting sånt. Utan där är det bara basbeloppet och, som regeringen då lägger fast. Hur det ska vara. Och där är ju, och det är under, hela det här systemet är underfinansierat på samma sätt som man hävdade att ATP-systemet var. Medan jag anser att ATP-systemet hade man med enkla medel kunnat se till att vi hade kunnat få den tryggheten fortfarande med 15-30 eller 20-30 eller 20-40, någonting sådant. Där man hade vetat vad man kommer att få i pension. Det vet du inte idag.
Nej.
Hur du kommer att få. Därför att det kan dessutom variera med åren som går då. Och då kommer det förmodligen att bli att antingen så vill slå bromsen till att det finns inte tillräckligt med pengar att betala in, eller så får man höja avgiften ändå på det här.
Slutligen det sista problematiken jag tänkte ta upp, det är ju alltså att gruppen, de som försörjer oss och de som arbetar och har en lön, de får ju allt fler att försörja, för precis som du var inne på. Så den som har ett lönearbete betalar in skatt, så att vi har skolor, betalar in arbetsgivaravgiften, eller arbetsgivaren betalar den på den här lönen som då går till pensioner. Men vi går i skolan allt längre. Alltså på 50-talet tog min äldsta bror realen, det var ungefär som att gå ut nian. Idag är det en stor del av ungdomarna som går också högskoleutbildning. Man kanske går i skolan till man är 22, 23, 24 år. Det är inte helt ovanligt. Och sen så är vi utslitna och man har då sänkt pensionsåldern från 67 till 65. Nu pratar man ju om att gå tillbaka och så. Så att andelen personer som skickar in skattemedel och pensionspengar, proportionellt så blir de allt färre och färre. Så att det är ju också ett problem.
Det är definitivt ett problem, och det var ju att alltså, ATP-systemet var ju beräknat på en arbetslöshet med 2%.
Och vi har 8 idag.
Och det är ju likadant med det här systemet. Ja. Det är ju inte heller beräknat för att det ska vara en sån arbetslöshet. Det visar ju också på att det allra viktigaste för att få ett bra pensionssystem, det är att människor är i arbete och att alla, att man försöker, att man kan komma in i arbete så fort som någonsin bara går och också få behålla det. Jag vill bara säga en sak som jag tycker är väldigt viktigt. Det som du kallar för arbetsgivaravgift, det kallar jag för avstått löneutrymme. Det är alltså ett löneutrymme som vi har avstått. Vi har inte tagit ut de pengarna i lön, utan de går istället in i pensionsavgifter, sjukförsäkringsavgift och sådana saker. Så det är inte arbetsgivarna som ger oss de pengarna, utan det är...
Arbetsgivaren betalar då.
Ja, då lägger du ut det.
Och dessutom måste jag som objektiv radioreporter använda de officiella begreppen. Det är ju liksom lite mer politiskt laddat, avstått löneutrymme.
Ja, men
så
det
heter det inte på finspråk.
Nej, men det kan man lika gärna säga socialavgifter. Socialavgifter kallas det också, inte bara arbetsgivaravgifter, utan socialavgifter.
Ja, då köper jag sociala avgifter. Så, då har vi löst världsproblemen, eller de nationella problemen.
Det har vi gjort.
Ses en annan dag.
Ja, det gör vi.
Hej då.
Ha det bra.
Tamma.